When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market. Steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Det känns lite ovant, va?
Det är ovant. Det är 4 veckor sedan vi har spelat in. Och det har hänt mycket sedan dess.
Det kan man säga.
Jag har ju haft corona, vilket var jäkligt trevligt. Fick det som en liten julklapp. Mm. Och sen har det hänt mycket i världen också. Vi har ju till exempel världens rikaste man är nu en afrikan. Ett litet steg för jämställdheten.
Ja, precis. Elon Musk på toppen.
Jajamensan.
Och vi kommer väl komma in på Tesla säkert när vi pratar lite om 2020 och 2021. För det blir väl det. Det känns ju klassiskt. Alla gör ju nyårsresumer. Nu är vi i och för sig till halvvägs in i januari här. Men ja, vi kommer väl ändå prata lite om det. Vi tänkte dock inte prata så mycket om vad som hände 2020. Kanske lite om vad man har för lärdomar och så. Men framförallt fokuserar vi framåt på 2021 och prata lite om några av våra topppicks och så vidare. Ibland blir det en riktigt het spack, som det så fint heter. Nej, men det är väl bara egentligen att vi kör igång. Vi ser fram emot ett härligt 2021, måste jag ju säga också. Som sagt, det känns nästan lite ringrostig när man varit borta 4 veckor, som sa. Vi hade ju lite uppehåll. 2 veckor var planerat, en extra vecka vart utöver det. Och sen så var ju avsnittet innan det som vi släppte på julafton med den eminente Jack Swagger var ju lite förinspelat någon vecka innan. Sådär. Så det har faktiskt blivit 4 veckor som vi inte har snackat med varandra. Så det känns roligt att komma igång än. Men som vanligt, det är någonting man ska tänka på när man lyssnar på oss. Vad är det?
Jo, ingen rådgivning eller rekommendation sker tydligen i den här podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Då så drar vi igång. Jag tänkte, alltså, som sagt, vi brukar ju köra någon slags nyårsavsnitt, men det gör ju alla andra också. Jag tror inte att någon, alltså börsintresset är ju på topp nu, så jag tror inte att någon har missat vad som hände 2020. Så istället för att sammanfatta vad hände 2020, så kan vi väl prata om vad är konsensus? Vad är det alla andra säger om året 2020? Vi vet ju delvis att det har varit en så kallad K-shaped recovery, alltså en återhämtning formad som ett K, det vill säga en del saker har gått väldigt mycket upp och en del saker har gått väldigt mycket ner. Det har varit extremt orättvist eller ojämnt fördelat vilka bolag som har gynnats och inte. Vilket är inte så konstigt, för alla har jobbat hemifrån och inte kunnat gå ut på restauranger, så de har missgynnats. Medan techbolagen och Zoom och alltihopa har gått upp, såklart. Så det är någonting man har pratat väldigt mycket om. Vi har sett det också med alla de digitala vinnarna. Sen märker man också att börsintresset är verkligen, verkligen på topp. Många drar paralleller, skulle jag säga, till millenniebubblan. Är det något som du minns?
Nej, jag var väl varken av oss var väl inte ens byxmyndiga då. Så att,
nej, vi har ju faktiskt...
Det var svårt att minnas.
Vi har inte mycket erfarenhet från den tiden. Men däremot så kan jag ju tycka att det som är lite skillnad nu som man pratar mycket om. Är det en techbubbla eller inte? Är det en ny bubbla liksom, liknande den med millenniekrisen? Likheterna som finns, det är väl det här att det är ett stort, stort allmänt intresse för börsen. Vilket såklart är jättekul. Det är bara roligt att det är... Jag såg också att Avanza gick ut häromdagen och sa att nu hade de över 100 000 miljonärer. Så att det är väldigt många som har gjort väldigt bra resultat i år. Många som har blivit miljonärer. Det ser man inte minst på finanstwitter. Folk som delar hur bra det går för dem. Men det jag tycker är ett stort sort misstag kanske att jämföra med dotcom eller millennieskiftet, det är att det är svårt att säga idag, liksom, prata om en techbubbla, för tech är ju så stort idag. Så där tycker jag man gör en stor miss. Och det gör man både från de som försvarar och de som kritiserar liksom, eller gör jämförelsen. För att ena sidan säger att ja, men det här är precis som millennieskiftet, alla techbolag är övervärderade, det kommer krascha. Och den andra sidan säger att nej, det stämmer inte alls. Det finns inga likheter, för idag är techbolagen lönsamma. Men problemet är att du kan inte bara klumpa ihop alla bolag som tech, för tech är så pass stort idag. På den tiden fanns det ju tydligt liksom att det var nya internetbolag som verkligen var i en bubbla. Sen var det många av dem som blev lönsamma. Men idag har vi ju allt från världens största liksom börsnoterade bolag som Amazon, Facebook, Google och så vidare, de här fangbolagen. Ja, de är superlönsamma. De är inte ens särskilt dyra sett till multiplar heller. Det finns ingen bubbla i dem. Sen kan man tycka att värderingen är ansträngd, men det är en annan sak. Sen har vi liksom i andra änden av spektrumet har vi de här bolagen som håller på med clean tech och allt vad det är. Vi har Tesla som såklart är superuppmärksammat. Alltså vi har en massa sådana bolag där bolag oftast kanske inte ens gör vinst, ibland inte ens har någon omsättning. Ja, och där finns det ju en enorm bubbla. Där finns ju jättemycket saker som värderas helt sjukt på absolut ingenting. Det är ju verkligen bara luft i många av de här bolagen. Så det är lite svårt tycker jag att prata om en techbubbla när tech har blivit så stort. Det är ju liksom det som dominerar en stor del av världsekonomin. Det är liksom alldeles för stort. Det är som att säga att industri är någonting. Det liksom går inte att klassificera på det sättet. Det går ju att klumpa ihop dem, men kan inte prata så generellt om det.
Nej, jag håller 100% med. Jag tror om det är bubbla så är det i vissa enskilda sektorer och vissa enskilda typer av bolag. Bara för att vissa bolag har gått 200% i år så betyder ju inte det helt plötsligt att de är övervärderade. Har de också växt 200% fundamentalt, ja, då är de ju samma värdering som de var tidigare.
Det man däremot som sagt kan göra någon form av parallell mot, det är att riskviljan definitivt är på topp. Alltså folk slänger verkligen in pengar i saker som de gör egentligen ingen research. Vi ser att TikTok har exploderat bland liksom, vad heter det, investeringsrådgivning. Folk sitter och tar aktietips från TikTok, video där som är liksom helt, det är väldigt mycket som är till och med skrattretande liksom. Det är dumt, man ska inte skratta åt folk som är nybörjare, men när de går ut och proklamerar liksom att det här är en ten-bagger och så har de inte, vet de inte ens vad bolaget gör för någonting. Ja, det blir lite konstigt, och så har de tiotusentals människor som följer efter dem. Så det finns absolut liksom bubblor och jättemycket sånt som beror på den här riskviljan. Men många av dem också belönats i och med att allting bara stiger.
Det man, ja, kan ta... så var det väl i och för sig i techbubblan också. Var det inne där i en tidig fas så tjänar du massor med pengar. Det är problemet är ju när du sitter kvar när backen vänder.
Absolut, det finns väl något sånt citat från George Soros tror jag det är, som säger att typ, om jag ser en bubbla så springer jag mot den. För att det går att tjäna väldigt mycket pengar om du är med i en bubbla också. Det gäller ju bara att komma ur hyfsat tidigt ur den.
Ja, jag tror man borde tänka på två saker. Ett är ju, när det är så många som är intresserade av börsen, då kanske man ska dra öronen till sig. Det kanske är någonting lite läskigt där. Det finns ändå någonting i det Warren Buffett säger, att be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Det stämmer ju alltid, bara kolla på mars. Det är där man tjänar de stora pengarna i år.
Absolut, de som är, det är också intressant apropå orättvis fördelning mellan vilka bolag som har presterat. Det gäller också investerare. Man ser ju på Twitter att folk som har presterat liksom flera 100% under året i avkastning, men man ser också folk som har gått back i år. Och det är ju väldigt, väldigt beroende på hur man hanterar den där kraschen i mars, där en del då faktiskt sålde på botten och då helt enkelt missade hela återhämtningen, medan andra hade turen att börja köpa kring botten och då gjorde istället jättefin avkastning och ägde rätt typ av bolag. Men jag tänkte bara några saker om just om tech då och eventuella bubblor. Det som man inte heller får glömma, det är faktiskt lite intressant just med Tesla. Det är ju att om en bubbla också går tillräckligt långt så kan den faktiskt till slut göra att de lyckas bara på grund av att det är så övervärderat. Jag såg nu till exempel att Bank of America, det skrattades lite åt dem, för de hade höjt sin riktkurs på Tesla från $500 till $900 per aktie. Och de gjorde det för att aktie priset har gått upp. Och då skrattar man åt dem att säga, men vad fan, ni kan ju inte höja riktkursen bara för att aktien går upp. Ni ska ju liksom basera riktkursen på fundamenta. Men läste man hela analysen så är det faktiskt rätt intressant. För det de säger, det är ju att ett högt aktiepris innebär att de på lättare då kan ta in kapital. Mer kapital till ett bättre pris. För det är ju så, när du gör en nyemission och tar in nya pengar, ja, då måste du ju sätta priser på den nyemissionen i förhållande till vad aktien faktiskt handlas på marknaden. För att ofta ser man någon viss rabatt. Men är aktien då grovt övervärderad, vilket man kan hävda att den är Tesla, ja, då kommer du också kunna ta in, göra antagligen göra en nyemission som är grovt övervärderad och få in väldigt mycket funding eller få in väldigt mycket kapital och därmed kunna snurra på resan. Så de har ju helt rätt att har man, det blir liksom en spiral, en positiv spiral uppåt som förstås också kan vända neråt. Men så länge den går uppåt och aktien fortsätter upp, ja, då är det klart, då kommer fler vara intresserade av nyemissionen. De kommer vara intresserade till en högre kurs och då får Tesla in mer pengar till ett liksom ett lägre pris för dem då, så att säga. Vilket gör att de kan fortsätta sin resa. Så här, Tesla hade kanske inte klarat sig om aktiepriset inte hade stigit så mycket som det gjort. Men i och med att de har gjort det och då kan ta in pengar och fortsätta finansiera resan, så kommer de kanske till slut lyckas med det de vill göra. Men det sagt betyder inte att man kanske ska springa ut och köpa Tesla, men det är väldigt intressant ändå att det faktiskt påverkar. Så det är en grej att ta med sig. Sen tycker jag också att man ska faktiskt inte glömma att just tech generellt då, speciellt de här bolagen som är lite mer olönsamma, är extremt räntekänsliga. Vi har pratat om det jättemånga gånger i podden, att en stor anledning till att många bolag kan strunta i att göra vinst idag och värderas så högt just för att de har stark omsättningstillväxt, det är för att när räntan är låg, då är liksom kapital är billigt, ja, då är också avkastningskraven låga och pengar i framtiden blir mer värda jämfört med pengar idag. Så du vill hellre att bolag som har stark tillväxt och kan generera vinst i framtiden än göra vinst idag. Börjar däremot räntorna stiga, då kommer det bli jättetydligt vilka bolag som verkligen kan ställa om till lönsamhet och vilka som bara bluffat. Och då tror jag att det är många också bolag som kommer få det väldigt, väldigt, väldigt svettigt. Eller förlåt, ja, både bolagen men framförallt också kanske aktierna kommer gå väldigt, väldigt dåligt. Men vi vet ju inte om räntorna ska stiga och om de gör det, när ska de göra det? Det kan ske om hur många år som helst. Man har ju varnat för inflation, man har varnat för stigande räntor liksom sen åtminstone i finanskrisen. Men det kommer ju liksom inte. Och någon gång måste det vända, någon gång måste vi börja se riktig inflation även ut hos konsumenter, men när det ska ske det vet vi inte, så det är inte så mycket att säga om egentligen.
Nej, men absolut, det är en extrem räntekänslighet i de här bolagen. Men för att spela tillbaka lite där till just tech-aktien och hur vi har sett dem uppvärderas, jag tror också att det är ett generellt sentiment att många av de här bolagen som växer 50, 60, 70, 80, 90%, 100% per kvartal kanske bör värderas högre än vad de tidigare gjort. Jag tror typexemplet är Amazon, som i stort sett alltid har värderats till ett PS-tal på 2. Och nu värderas de på 4, 4,5. Och då kan man ställa sig frågan, är det dåligt läge att köpa Amazon för att de har haft multipel expansion och de ska ner till 2 igen? Eller är det bara marknaden som inser att det här bolaget är ju det nya safety-bolaget, det pumpar ut en otrolig tillväxt som våra modeller som sitter och liksom är gjorda för verkstadsbolag från 1938 inte liksom riktigt kan hantera. Så man kan ju också ställa sig den frågan, är de här techbolagen som har uppvärderats väldigt, väldigt mycket i år, har det någonting med det att göra?
Ja, och där är ju klart, nu kommer några reagera när du säger sådär att det är gamla modeller, de gäller inte på nya bolag. Och då kommer folk prata om att this time it's different och så vidare. Men det är ju faktiskt annorlunda, det är annorlunda hela tiden oavsett vad det är. Det var annorlunda när tryckpressen kom, det var annorlunda när man liksom kunde kontrollera elden jämfört med innan. Det betyder inte att alla techbolag, man måste missförstås rätt så att säga, det betyder inte att alla techbolag är värda jättehöga multiplar. Men en del av dem kan faktiskt vara värda höga multiplar. Så att allting går ju tillbaka till det här igen. Att du måste hela tiden räkna på dina case, fundera på vad ungefär vad tycker du att det är värt. Skaffa en bild av det. Köp liksom inte saker på story, utan köp det på vad det är värt, om man nu är värd att investera. Handlar du på något annat så kan du handla på något annat. Tar vi Tesla igen som exempel, så en stor del av uppgången beror ju på att det är så pass låg free float. Det vill säga mängden aktier som finns tillgängliga på marknaden är väldigt få, medan efterfrågan är enorm. Den handlades ett antal gånger. Det omsattes ett antal gånger mer kapital bara på en handelsdag i Tesla liksom, jämfört med det näst största bolaget. Så det är en extrem efterfrågan på aktier i Tesla, men det finns väldigt litet utbud. Det leder oss in på ett ett av mina i alla fall topics just nu som jag tycker är intressant, och det är ju Bitcoin faktiskt. Det ska vi kanske inte prata allt för mycket om, för folk tycker att det är en bubbla också. Men de lider ju av samma sak, och vi har varit inne på det på podden också, att det är extremt låg free float där också, om man nu kan kalla det. Det finns väldigt få bitcoins tillgängliga. De flesta ligger i så kallat cold storage. Man kan följa det där, att folk köper bitcoin och så flyttar de in det i cold storage, det vill säga lägger undan egentligen för förvaring, och vi kommer inte handla med dem. Det är också jättemycket bitcoin som har gått förlorade, som har folk glömt sina inloggningsuppgifter och så de kommer inte kunna komma åt dem. Och sen så sakta men säkert, det kommer ut lite nyttiga till när det minas, men det blir ju färre och färre hela tiden. Och bara det som liksom ges ut, det är ju många gånger fler bitcoins än det som handlas upp bara av liksom bolag idag. Så att det finns en extremt brist i utbud på bitcoin, men en väldigt, väldigt stor efterfrågan, vilket är det som gör att vi har fått den här uppgången i pris från typ 20, lite under 20 000 dollar när du och jag började handla nu i december, till häromdagen så var det uppe på 40 000. Sen kraschar det ner på 20 000, ner till 30 000 igen, men nu är det väl upp igen på 35 000. Så att det är en extremt volatil tillgång, så det ska man ska liksom inte gå all in i bitcoin om man inte gillar volatilitet. Men det är en intressant aspekt i det.
Jag personligen är väldigt, väldigt glad att vi är tillbaka i 2017 och äntligen får handla bitcoin igen med gott samvete. Och att folk faktiskt vill lyssna på det. För det var jäkligt kul.
Att 2017 var ju också så otroligt år när bitcoin gick från 1000 dollar till 20 000. Men sen kraschar den ju ner därifrån och har varit liksom runt halvat lite under 10 000 i 2-3 år här nu. Så det är lite kul att det får revansch nu och gör nya all time highs. Så Tesla och bitcoin har samma dynamik egentligen. Det saknas ju egentligen aktier eller bitcoins, och det saknas ju liksom, det är för många som vill köpa och för få som sälja, och det är ju det som är utbud och efterfrågan. Det som är extra intressant om med bitcoin för med Tesla, det är att bitcoin har ju ingen fundamenta egentligen, medan Tesla har det. Så att i Tesla kan man ju hävda att det är övervärderat, i bitcoin går ju inte det.
Nej, absolut. Det du kan hävda är ju att det är ett store of value, vilket jag absolut inte håller med om. Det läskigaste med både bitcoin och Tesla, det är att ja, inte Tesla kanske, men i alla fall bitcoin. Det är att vanliga bolag så finns det inga cheerleaders. I bitcoin, det går inte att prata negativt om det, för då är du en idiot som inte förstår tekniken.
Jag beror på vem du pratar med. Med andra så går det inte att prata positivt om det, så att det är väldigt olika. Ja, men jag tycker det är en intressant tillgång, men som sagt, ska man titta på bitcoin så försök förstå verkligen vad det är för någonting du köper. Och framförallt vara medveten om liksom tillgångens specifikationer, egenskaper, ska jag säga. Det vill säga att den har väldigt hög volatilitet. Ja. Så det är intressant. Finns ju ett par
stort tips att inte ha det som största största allokering i portföljen.
Finns ju ett fint citat: investera bara pengar som du har råd att förlora.
Nej, men det kallas att hantera sina risk, mina vänner. Och det är det man får göra med bitcoin.
Och ha väldigt mycket is i magen. Det är ju som sagt, man får ju leva med nedgång på 20% ibland under en dag. Och då gäller det att veta, då gäller det att kunna hantera det och veta vad man ska göra. Annars blir det liksom mars 2020 igen, det vill säga att man säljer på botten. Men sist men inte minst kanske vi bara ska säga en sista sak här om 2020. Och det är väl lite där, de som tycker att det är en konstig uppgång på börsen, tycker det är märkligt att saker har gått upp. Så ska det väl ändå nämnas någonting, måste vi säga också, om centralbanken och deras balansräkningar. Jag tror faktiskt att det går att härleda väldigt mycket av börsens avkastning just till stimulanserna som har getts. Alltså Feds balansräkning har exploderat, och korrelationen mot väldigt många aktier, till exempel Tesla, bitcoin, guld och så vidare, är... Ja, den korrelationen är väldigt, väldigt nära 1 mot Feds balansräkning, för den har skjutit i höjden. Du kan även titta på M2, alltså money supply, och se egentligen hur mycket pengar som finns i omlopp eller som finns. Och den har ju också skjutit i höjden. Så att en stor del liksom av börsens uppgång går faktiskt att förklara med det som jag kanske skulle vilja kalla för inflation, men som inte i traditionella mått är inflation då.
Jo, men
men det är åtminstone tillgångsinflation.
Det är väl ungefär 40% av alla amerikanska dollar någonsin printades senaste året. Det är ju klart att amerikanska aktiemarknaden kommer liksom gå som en jävla tok. Och de bolagen som gynnas av det kommer gå som jäkla tokar också.
Ja, så det där ska man inte liksom glömma bort. Och titta på en graf, för det är också en av förklaringarna, anser jag, till att börsen generellt alltid stiger. Dels så finns det ju i de här, eftersom när man säger börsen så menar man ju vissa index, då, vissa sammansättningar av olika aktier. Till exempel OMXS30 som är då Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier. Det man ska tänka på där är att där finns en viss survivorship bias, det vill säga att bolagen som är dåliga rensas ju ut. De går ju i konkurs och försvinner ur indexen, så det är bara överlevande bolag som ligger kvar och därmed så gynnas indexen lite. Men sen ska det tilläggas, tittar du på en 20 eller 30 års graf av till exempel M2, alltså Money Supply, så ser du att det är alltid en stadig upptick. Alltså den tickar stadigt och säkert uppåt mängden pengar som finns i omlopp. Vilket då borde göra att aktierna hela tiden blir lite dyrare. Men som sagt, den har ju spikat under 2020. Så det är något att ta med sig också.
Sen är det här vanliga, och jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Var det George Soros, var det Peter Lynch, Howard Marks? Det spelar faktiskt ingen roll. Men det är att marknaden förr eller sen, då glömmer bort vad det är som händer. Och så börjar det gå uppåt igen. Det är det folk, och jag gjorde också det klassiska misstaget i början av 2020. Att jag misstog ju hur corona skulle påverka ekonomin för hur det skulle påverka börsen. Och det är allt. Folk börjar säga, nu är börsen väldigt frikopplad från ekonomin. Och vi sa det också. För man inser, nej men så här har det faktiskt alltid varit. Saker prisas in. Folk börjar se längre fram i tiden. Och börsen lever sitt egna liv.
Ja, och man brukar ju prata om att börsen är framåtblickande. Att den ligger typ 6 månader före ekonomin. Och det ligger en viss sanning i det. Så börsen börjar ju prisa in saker tidigare än de sker i verkligheten ofta. Eftersom så fort vi vet om att det ska ske så prisar man ju in det. Men det man också ska tänka på, det är lite larvigt tycker jag det är så många gjort. Att man pratar så mycket om att nu är börsen helt frikopplad från verkligheten. Men det är den ju inte om man som sagt har hänsyn till mängden pengar som finns. För ökar antalet pengar, om det finns fler dollar än vad det fanns igår. Ja, då borde ju också en aktie kosta lite mer. Eftersom liksom köpkraften är ju densamma i den. Så det ska man ta med sig. Det gör ju också lite läskigt att har man ägt en indexfond i Sverige som har gett kanske, det går väl 8% av dem förra året plus lite utdelning. Man fick väl ingen utdelning förra året knappt. Men har den gått upp då kanske 8% och sen så har det visat sig att den riktiga inflationen eller liksom mängden pengar har ökat med samma procent eller mer. Ja, då har det ju egentligen gått plus minus noll eller kanske till och med back i köpkraft sett. Så det är lite farligt. Det är ju det som också förklarar det här att dåliga nyheter i ekonomin faktiskt tolkas som goda nyheter för börsen. Det vill säga att vi stiger på negativa nyheter. Det har ju också många reagerat på. Det är ju på grund av det här att vi har blivit beroende av de här stimulanserna. Det är stimulanserna som får börsen att gå upp väldigt mycket. Det betyder att negativa nyheter, till exempel nya lockdowns, ja då vet vi att okej, men då kommer det komma en ny stimuluscheck. Det kommer skickas ut en ny check till alla amerikaner med mer pengar. Nu gick Joe Biden ut här och sa, de har ju fått 2 checkar i USA nu på $600 styck. Nu sa Joe Biden att $600 räcker inte. Vi måste ge $2,000 till alla amerikanska familjer. Så nu kommer kanske folk få ännu mer pengar utskickade. Och de ska ju tryckas någonstans. Så dåliga nyheter är liksom bra nyheter för börsen. Det som händer nu däremot när vi börjar få ett vaccin som håller på att rulla ut för fullt, vilket är väldigt kul, alltså det är ju bra nyheter. Men för börsen betyder det plötsligt att spelplanen förändras lite grann och vi kanske får mindre stimulanser då. Jag tycker att man ser det här lite grann i att just FANG-aktien och de här klassiska stora techbolagen, de har ju gått ganska svagt. Det är en av få saker som går rätt svagt nu bland de här techbolagen. Och det tror jag mycket är för att retail, alltså vanliga privatinvesterare, de har ju lämnat de där bolagen nu. Det var ju liksom, de var ju väldigt heta för några år sedan, då pratade alla bara om FANG. Men nu har folk slutat med indexinvesteringar och ETF och sånt. Och nu ska man ju liksom ta superrisk, för alla tror att de är briljanta stockpickers. Och köper Tesla och köper alla spackar och allt vad det är för någonting. Så de lämnar ju FANG för högrisk case. Medan hedgefonder och den typen av kapital lämnar ju FANG-aktierna för att gå mot aktier som nu ska återhämta sig tack vare vaccinet. Alltså tittar in på industribolagen, klassiska valuebolag och så vidare. Där tror jag de pengarna flödar in istället. Så det är lite intressant att de har blivit lite lägre så här plötsligt. Men det kan ju betyda att du kanske kan plocka upp Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft, Google och så vidare till lite trevliga multiplar. För det är ju bolag som fortfarande kommer fortsätta ticka på, jag är övertygad om.
Framförallt Facebook, Alphabet tycker jag ser otroligt attraktiva ut här. Jag, inte för min egna portfölj då, för att de växer ju inte då 300% om året som jag vill att de ska göra. men helt ärligt, de är otroligt attraktivt värderade just nu. Och jag tror att för snittpersonen är det ett väldigt trevligt innehav att ha i portföljen.
Ja, jag äger faktiskt lite Facebook för tillfället. Det är ju ett case som väldigt många också duktiga investerare har börjat prata om nu och plockat upp. För det är ett bolag som ser ganska attraktivt värderat ut också för att det är så pass hatat av många. Men de fortsätter ticka på ganska som vanligt ändå. Så de är rätt intressanta. Ett bolag jag kan lyfta här också som jag inte äger faktiskt men som jag tittar rätt mycket på. Det är ett bolag som varit med tidigare på den och det är Trip.com. Det är ett väldigt intressant case. De är framförallt håller på med förmedla resor och sådana saker online i Kina till stor del. Vi pratade om det, var länge sedan vi pratade om det, så jag har inte så aktuell koll på dem längre. Men vi pratade om dem på den tiden, de hette C-Trip, alltså C-O-Trip. När vi gjorde någon Kina-special för, det måste ha varit 2 år sedan nu tror jag. Men jag såg att Alexander Eliasson på Twitter, som är superduktig, han lyfte upp det här bolaget. De har ju rebrandat sig till Trip.com och de är ju definitivt en vaccinvinnare. I Kina är ju flygtrafiken tillbaka till, tror jag, 97% eller något sånt där. Så de börjar ju resa igen och det är väldigt många som har suttit i lockdown som vill ut liksom och resa nu helt enkelt. Och då är det ju den typen av bolag som kommer gynnas. Folk kommer boka sina resor på nätet och då gynnas Trip.com. Det här bolaget handlas till typ PE20-25 någonstans och har väldigt stabil och trevlig omsättningstillväxt. Så det tror jag kan vara ett väldigt intressant case om man vill spela den, ska man säga, återgångstrenden.
Ja, allmänt. Jag tycker väldigt mycket om kinesiska bolag. Väldigt många av dem är otroligt attraktiva ur ett bolagsvinkel, ur företagsvinkel. Har extremt intressanta företagsmodeller. Ta till exempel Pinduoduo. Deras group buying-tjänst är otroligt intressant, innovativ. Ta någonting som... jag ska inte bara sitta och rabbla om som bolag. I alla fall, jättemånga intressanta bolag. Och de har ju en aktie och en kurs som är otroligt intressant värderad. Så de här bolagen kan plockas upp rätt billigt. Det som jag tycker är rätt läskigt just nu är ju geopolitiska läget mellan Kina och USA. När man snackar om att avnotera kinesiska ADR och liknande.
Mm. Och det finns ju en hel del poänger där, för det har ju skett väldigt mycket bedrägerier. Samtidigt tror jag själva relationerna mellan länderna kommer nog gynnas av att Biden tillträder, för han är ju betydligt snällare mot Kina. Något annat som vi ändå måste nämna, vi ska inte gå in på djupet ur, men det är ju också där med att Jack Ma har försvunnit.
Ja, jag har ju hört på omvägar då att han har syns till i Kina, men jag kan inte garantera att det här stämmer. Det är från en hemlig källa.
Men Jack Ma är ju helt enkelt, det var ju Alibabas tidigare vd och grundare igen framförallt. Sen var han väl styrelseordförande, han lämnade över vd-rollen. Han var ju bara helt plötsligt försvunnen efter att han har varit ute och kritiserat Kina och framförallt Kinas banksystem, vill jag minnas. Det som framförallt var lite så här, gav riktiga sovjetvibbar, det var ju att han brukar ju vara domare i en variant av Draknästet eller Dragon's Den som var nere i Afrika. Där brukar han vara domare. Och helt plötsligt var han inte där. Ingenting sa som det. Alla pratade och låtsas som att han inte fanns. Det visades ingen liksom bild på honom när man pratade om tidigare avsnitt och sådär. Så han var helt totalt utraderad ur den historien i det tv-programmet. Och har varit då osynlig nu i 2 månader.
Riktiga jävla sovjetvibbar var ju när man hade gjort supermycket DD på att Ant Financial skulle noteras.
Just
det. Och så går den här jävla Jack Ma ut och bäsar kinesiska kommunistpartiet. Och så helt plötsligt ställer de in den här IPO. Precis. Och fan, Fabbe vill ju tjäna lite stålars här.
Precis, vi gjorde ju ett avsnitt om Ant Financial och så plötsligt så ställer man in noteringen efter han som sagt kritiserat den kinesiska regimen. Och sen försvinner Jack Ma själv också. Så att, ja, det är väl det som är en stor nackdel med Kina, att det är ju inte ett demokratiskt land, minst sagt.
Ja, jag tycker att det är faktiskt jäkligt svårt att säga om vad som kommer hända nästa år. Vi har ju liksom haft det här rekordåret och jag tycker att det är rätt svårt att säga av de här bolagen, den här sektorn som gått upp 200%, som till exempel mjukvarubolag eller bara iGamingbolag som har gått relativt bra, att de ska gå lika bra 2021. Men jag tror faktiskt att många av bolagen vi hade i podden 2020 kommer fortsätta prestera väldigt bra framöver. Många har som sagt uppvärderats väldigt mycket, men de har ett helt otroligt momentum i ryggen rent företagsmässigt. Det är kanske lite tråkigt att säga, men jag personligen är fortfarande tung i till exempel SaaS, iGaming, gaming och e-handel. Och så länge vi har corona, så länge vi har en framtid, så tror jag att de här kommer fortsätta. Och framförallt tror jag att iGaming, vi kommer se otroligt uppsving under 2021. Och det är jag sa det här förra årssummeringen, att iGaming inte var något område som jag inriktade mig. Och det är något som har ändrat under 2020. Jag har ju gått in rätt tungt i många iGaming-bolag, tagit mig till sektorn ordentligt, och det är något jag är väldigt tacksam över. För att här känns det som det finns otroligt mycket case, otroligt mycket möjligheter som kanske inte riktigt finns på andra sektorer. Håller du med eller?
Absolut. Och det här kopplar tillbaka till det som jag verkligen tycker är den stora lärdomen som jag tycker år efter år nu liksom man blir påmind om, det är att det enda som spelar någon roll, det är hela tiden värderingar. Man måste titta på bolag och försöka göra någon form av, det behöver inte vara så avancerat, men göra någon form av få någon form av känsla för vad ungefär vad tycker boet är värt. För då får du ju hela tiden guidning. Okej, om folk säger att börsen är övervärderad och kommer krascha. Ja, men titta på dina bolag. Är de övervärderade? Nej, det är de inte. Och då, om de inte är det så kan du ju klara av att de går ner. För då får du ju köpa mer. Och har du en krasch som är mars, ja då blir du inte orolig och får ont i magen av kraschen. För du ser att dina bolag ser fortfarande rimligt värderade ut och då kan du köpa mer. Det här låter ju, det är väldigt lätt att säga så här i efterhand. Det är svårt att göra när det väl är. Men det är det enda som kan ge dig någon form av guidning. Om du vet vad du har för strategi, om du vet varför du äger det du äger, så kommer du kunna hantera både upp- och nedgångar.
Ja, eller och, jag kan ju säga med facit i hand, jag hanterade ju inte den nedgången särskilt bra med mina jäkla sportsbettingbolag som jag hade. De åkte ju ut ur portföljen, vilket i efterhand var jävligt dåligt.
Ja, fast det är inte så konstigt, för att när allting stängs ner, ja, du måste ju också liksom prisa in de här förändringarna. Och får man reda på att all sport kommer ställas in, ja, då är det inte jättesyn på att äga ett bolag som håller på med sportsbetting. Just iGaming för övrigt, om det är någon som är osäker på det är ju de här bettingbolagen och online-kasinon och så vidare. Så det är inte samma sak som gaming. De har i alla fall varit den typen av bolag som vi har sett har jättefina tillväxttal, men ganska låga värderingar generellt. Och det är ju mycket på grund av de här ESG-flödena. Fonder och så vidare vill inte äga de här bolag för att de är fula. Till och med sett nu några banker som har börjat neka konton till vissa sådana här bolag också.
Nej, det där är ju helt sjukt.
Så att de är väldigt liksom ratade, men de har väldigt fin lönsamhet och det har ju bara blivit bättre när saker har gått mot online. Då har vi några två framförallt skulle jag säga otroliga bolag i Sverige. Vi har både Kambi och de gjorde en omvänd vinstvarning nyligen. Och vi har även Evolution Gaming som är två liksom otroliga bolag verkligen som också gynnar sådana här online-transformationen så att säga. Så att vi har en massa spännande bolag i den här. Det jag tyckte var kul är att nu känns det verkligen som att det här börjar få vad säger man, skörda frukterna också. Alltså för tidigare har det varit så vissa av de här bolagen, som Kindred till exempel, har ju bara tryckts ner. Och folk har tjatat om att det är billigt hela tiden, men det händer ingenting. Men nu som sagt, Kambi först omvänd vinstvarning. Sen kom Kindred omvänd vinstvarning. Allt där inom i princip en vecka. Och något jag tycker här verkligen visar, det är ju hur många jäkla duktiga människor finns ändå på finanstwitter. Det var ju flera stycken som sa att okej, men nu har Kambi gjort omvänd vinstvarning. Det vill säga sagt att de kommer slå förväntningarna. Så var det flera stycken som gick ut och sa att okej, då är ju Kindred nästa också. Bland annat så att Edvin Malmgård, som är en riktigt, riktigt bra följerek på Twitter. Han sa ju till och med det liksom, han missade med 4 dagar tror jag eller någonting, den där omvända vinstvarningen Kindred. Men han gick ut och sa att då kommer Kindred vara nästa. De gjorde i alla fall omvänd vinstvarning, så de har ju nu liksom justerats upp. Trots det gick Kindred inte upp så mycket, så den är fortfarande väldigt billig faktiskt. Trots den omvända vinstvarningen. Och det visar ju bara vilket stort säljtryck det är i den, för att folk vill ut. Och sen så nu bara häromdagen så var det ju Evo då, Evolution Gamings konkurrent Playtech, gjorde en omvänd vinstvarning, vilket både är gott för Evolution. Men i Evolutions fall och andra sidan så är förväntningarna väldigt mycket högre än på de andra bolagen. Så väldigt roligt. Både Kambi äger vi och Evolution. Jag tror inte, äger du Kindred också eller? Det gör inte jag.
Nej, jag äger inte Kindred. Jag äger Kambi och Evolution. Det är mina stora iGaming bet.
Tänk ändå, det är bra att vi nämner, för vi kommer glömma sen i slutet och komma ihåg vilka bolag vi äger inte. Så det är bra att nämna. Ja, men så det finns väldigt mycket spännande, och något som är kul som vi pratade lite om innan vi slog igång inspelning här, det är ju vad skillnaden kan vara från mellan år till år. 2019 kände både du och jag att vi hade väldigt lite inspiration och hittade väldigt lite case generellt. Och 2020 känns det som att vi hade behövt släppa dubbelt så många podcastavsnitt om vi skulle vilja ha fått med alla case som vi hittat. Det finns väldigt mycket spännande bolag faktiskt. Jag har bland annat tankar på att vi borde göra någon form av cloud gaming avsnitt här nu efter att ha kört mycket Google Stadia, som är helt otroligt. Jag tänker också att vi kanske ska prata om drönare något avsnitt. Det var nämligen en norsk IPO här av Nordic Unmanned som jag tog position i, som har varit jätteintressant också, som håller på med drönare.
Vad heter det Linköpingsbolaget som håller på med drönare? Nej, Remotely Piloted Helicopters, Cybero.
Ja, just det.
De har ju gått i konken. Så hoppas ja, det är ett bolag går bättre.
Ja, Nordic Unmanned faktiskt. Vi ska ta upp det i något avsnitt. Det är ju väldigt intressant. Där kan man dessutom, där är redan orderboken är redan färdig i princip. Så att du kan ju liksom räkna på det. Lite liknande samma grej som i Smart Eye, som håller på med helt andra grejer. De håller ju på med säkerhet inom bilar och vad heter det? Kör eye tracking för att se om du är, så att du faktiskt kollar på vägen och att du inte är full och sådana saker. Också jätteintressant case, just för att man kan redan nu kan man i princip räkna fram ganska exakt vilka intäkter de kommer ha och då bestämma om sig för om det är billigt eller inte. Så jag vet inte, jag tycker att även om det kommer mycket skräp till börsen alltså, så är det också väldigt mycket intressant som kommer. Inte minst alla de här norska bolagen vi pratade om också i under året med CSAM och vi hade Patient Sky och så vidare och så vidare. Så jag tycker ändå att det är en rolig marknad, även om man kan liksom bli skrämd ibland av att det går så fort, så är det en rolig marknad måste jag ändå säga. Tyvärr är ju verkligheten då med corona allting inte lika rolig, men nu börjar det ljusna i alla fall.
Det spelar ingen roll när man ändå sitter framför datorn 16 timmar om dagen.
Exakt. Eller framför Google Stadia då. Med det sagt, det sista jag ska ta upp här, vi ska djupdyka ändå lite grann i ett case. Och det är ju för att 2020 om någonting var ju the year of the SPAC. Det vill säga Special Purpose Acquisition Company. De här omvända förvärven eller vad vi ska kalla det för. Vi har ju pratat om det tidigare i ett avsnitt. Mängden pengar som har satt in i SPACs har ju mångdubblats. Det har varit en helt otrolig utveckling. Och det känns som att det tar över liksom IPO-rollen lite grann. Och 2021 tror vi inte kommer bli någon förändring. Snarare tvärtom, det kommer vara ännu mer SPAC. SPAC är liksom den nya...
Ja, det tillåter ju många bolag att börja tänka på börsnotera sig mycket, mycket tidigare än vad de gjort tidigare. Eftersom det förenklar hela processen. Och ja, som du säger Niklas, jag tror ju att 2021, det kommer verkligen... Om 2020 är Göd och SPAC, då kommer 2021 vara God of the SPAC eller någonting. Jag tror bara att det här kommer fortsätta...
Verkligen. Det man ska ta med sig innan vi hoppar in, vi ska prata om OAC heter det bolaget, Oaktree Acquisition. Det enda jag vill säga bara innan vi går in på den, det är att just med SPAC, där är det ännu viktigare att göra hemläxan. Jag tror att det är väldigt få som gör det faktiskt. Där måste man ju räkna, titta på vad SPACen kostar, kolla på alla kostnader kring det och sen titta på vad är det de ska förvärva, om de ens har annonserat vad de ska förvärva. Det är ofta de inte har gjort det. Och sen veta då vad det bolaget är värt. Så att det är en jädra räkneläxa man får göra för att räkna ut någonting. Jag tror att väldigt många bara köper i blindo.
Och sen när de har utannonserat, då brukar det prisas in lite att det har gått igenom. Men det ska ju faktiskt ske en omröstning då liksom man ska rösta om den här merchen ska gå igenom. Och om den inte gör det och faller igenom, ja då förlorar du nog rätt mycket pengar där.
Definitivt. Sen finns det alltså mycket möjligt i SPAC. Det är ju många som har blivit rika på SPACa nu. För det finns ändå mycket liksom spännande, jag vet inte om man ska kalla arbitrage, men en sån sak som att när de utannonserar, okej, det här är bolaget vi ska köpa och det verkar ganska säkert. Tills de faktiskt gör riktiga förvärvet och gör ticker om bytet och namnbytet och så vidare. Innan dess så är det ju många fonder och institutioner och ETFer som inte får köpa. Så däremellan finns ett gap där man ofta kan tjäna en del pengar också. Det vill säga att okej, jag vet att de kommer köpa det här bolaget och det kommer ske ungefär det här datumet. Och när det faktiska namnbytet görs, ja, då är det ganska många ETFer, tematiska ETFer som måste köpa in det här eller vill köpa in det här. Och då kommer det bli ett köptryck. Så att, jag vet inte, vissa av de här spackarna har ju funnits väldigt mycket gratis pengar. Så det är någon intressant liksom, vad ska man säga, tillgångsslag. Men nog om det, vi ska prata om Oaktree Acquisition och...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Cool fact,
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vad är det för bolag de ska köpa egentligen och vad är det för bakgrund kring det här?
Ja, Oaktree Acquisition är ju otroligt intressant faktiskt, för det är ju en SPAC formad av Oaktree Capital Management. Och då kanske ni tänker, ja men det där känner jag igen. Jo, för det är ju grundat av självaste Howard Marks, inte SPAC då, utan Oaktree Capital Management. Ja, det är väl allas husgud nu för tiden. Det är väl en väldigt populär kille, han är väl nästan lika stor stjärna som Warren Buffett känns som. Ja, och bolaget tänker slå sig samman med Hims. Den här sammanslagningen är väldigt, väldigt snart. Omröstningen sker den 19 januari. Och vi släpper väl det här avsnittet på den 14. Så du har 5 dagar på att bestämma om du är med på resan eller om du står utanför. jag tror faktiskt att många lyssnare på podden har hört talas om OAC redan. Den här SPACen är otroligt populär på Avanza och på svenska finansvetare. Över 3000 ägare. Och jag hade gärna haft med det här tidigare, men vi har ju haft uppehållet typ 1000 veckor nu. Så att det är kanske inte lika klockrent case som det var i december. Men vad fan, vi måste ha med det här. Exakt, det är fortfarande väldigt intressant tycker jag. Om man inte vet vad en SPAC är och vill ha lite genomgång, så rekommenderar jag att man lyssnar på avsnitt 151. För då går vi faktiskt igenom vad SPAC är. Så, med det sagt, med det ur vägen så kanske ni undrar, ja, vad är det här Hims som OAC ska slå sig samman med? Jo, Hims är ett snabbväxande telehälsobolag som grundades 2017. Fokuserar på att tillhandahålla konsultationer och utskrivning av receptbelagd medicin via sin egna onlineplattform. Man inriktar sig på sexhälsa. Säger man alltså? Sexual health, som det heter på engelska. Hårvård, dermatologi, mental hälsa. Man är redan verksam i alla 50 delstater. Man har över 2 miljoner ackumulerade konsultationer sedan launch 2017. Och man har över 250 000 prenumeranter. Så Hims satsar på den här primärvården och vill ta bort det här försäkringslaget som för närvarande är ett krav i USA. Och de vill ersätta det med en billigare och enklare lösning för kund. Och då kommer man fråga sig, hur ska de göra det här då? Jo, man träffar ju virtuella konsulter och sen konsulter, läkare. Och sedan får man recept och over-the-counter-medicin utskrivna beroende på vad man har för problem. Och snittkostnaden för ett besök på plattformen är cirka $40. Och det här kan jämföras med $200-$300 för ett fysiskt besök. Så där ser man ju direkt att man får värde som kund. Och då kan man ju tänka sig, ja men hur funkar det här? Hur kan de här läkarna sitta och ta mycket lägre peng för att konsultera? Jo, de billigare besöken vägs utan tvekan upp av de återkommande intäkterna. Och det här syns väldigt tydligt om man kollar på CAC och LTV. Alltså Customer Acquisition Cost, Lifetime Value. Och CAC,
det vill säga vad det kostar att ta in en kund, det är ju Customer Acquisition Cost. Och yes, Lifetime Value är vad kunden kommer vara värd. Det vill säga hur många månader stannar den. Och så gånger du det med månadsintäkten i princip.
Exakt, hur mycket pengar liksom kunden drar in. CAC har alltså minskat över tid allt eftersom Lifetime Value ökat. Och det här är exakt det man vill se i ett företag. Det är väl samma sak man vill se med olika typer av marginalexpansioner också.
För det här tyder på, inte så konstigt med tanke på att när det kommer en sån här tjänst så är det ju många som kommer vara tveksamma i början, så du måste lägga mycket pengar på att få in kunderna. När de väl kommer in och det är en bra tjänst, ja då kommer du behöva betala mindre och mindre för varje ny kund för att de tipsar i varandra istället. Och värdet på kunderna ökar för att du ser att fler och fler stannar. Så att, jag skulle säga att det är väldigt bra tecken på det här bolaget.
Absolut. Tyder liksom starkt tydan på extremt starka unit economics. Och det intressanta är att man har faktiskt 3 gånger LTV per CAC. Alltså du får ut 3 gånger så mycket lifetime value från en kund som du har betalt för att få in kunden. Och CAC ligger nu på $110. Så du får lite över $300 per kund i lifetime value. Det som är intressant här är att i andra halvåret 2018 så var CAC $161. Det här har nu minskat till $110 per Q2 2020. Så det är bara dalar ner. Och som vi sa ett tidigare avsnitt 156 om jag inte missminner mig med Teladoc, så är det här en väldigt stor marknad, väldigt stor potential, sjukvårdsmarknaden i USA. Multibiljonmarknad, ripe for disruption. Och e-hälsoplattformarna har utan tvekan gynnats av corona och kommer troligtvis göra det framöver också. Bolaget har inte bara växt snabbt utan har också haft en otroligt fin marginalexpansion. Vad är bättre än att bolaget växer omsättningen och växer marginalerna? Bruttomarginalen första kvartalet 2019 låg på cirka 40%. Inte superimponerande kan man tycka, men per Q3 2020 ligger den på 76%. Det är helt galet. Men inte bara har bruttomarginalen förbättrats. Under samma tidsperiod så såg man också att EBITDA-marginalen gick från minus 94% till plus 10%. Alltså att de visar lönsamhet på mindre än 3-4 år. Och det är faktiskt ingen annan av de här telehälsobolagen som uppvisar samma typ av lönsamhet. Vilket är otroligt imponerande tycker jag. Rent allmänt så kan man ju poängtera att den här tillväxten är helt otrolig i det här bolaget. Hims drog alltså in 27 miljoner dollar 2018, 83 miljoner 2019, 138 miljoner året efter 2020. Alltså, det här är ett CAGR på 128%. Helt otroligt.
Väldigt kort tidsserie dock, men här på att vi bara har 3 år att titta på. Så det ska ju klart att så att det kommer här... Den här kommer ju antagligen krympa med tid.
Det kommer utan
tvekan krympa. Men var inne på så är det en stor marknad och har man bra lönsamhet och god tillgång på kapital så finns det ju förvärvsmöjligheter, vilket vi kommer komma in på.
Absolut, jag håller med 100% där. Men jag tycker om när ett bolag har lite krut i rumpan från start.
Kan ju tilläggas att även Hims gillar ju när kunderna har lite krut i rumpan, för det är ju någonting jag antar att de tar sig an.
91% av intäkter kommer från online-prenumerationer. Och av totala intäkter kommer 83% från receptbelagda läkemedel. Och average order value, alltså snittkostnaden per, eller snittordervärdet per kund, ligger på $59. Det här växer också otroligt bra. CAGR på cirka 60% sen man grundade bolaget. Och den här SPAC-dealen då, det kommer injicera bolaget med 280 miljoner i ren cash. Och det som är jätteintressant är att i stort sett hela bolaget kommer fortsätta ägas av nuvarande ägare. Det är inte som med många andra spackar att de säljer ut sitt ägande och drar därifrån. Utan de är kvar och fortsätter driva bolaget. Jag ska prata lite senare om varför det är viktigt och varför det är intressant. Men då kan man ju ställa sig frågan, vad är skillnaden mot konkurrenterna? Varför skulle man vilja äga Hims framför till exempel Teladoc? Och skillnaden mot till exempel Teladoc är att medan Teladoc satsar lite på att vara bryggan mellan konsumenten, alltså du, jag eller Niklas, och försäkringsplanen för de stora företagen, så vill Hims ha den här direktrelationen för patienter för saker som normalt inte täcks av försäkring. Och sen satsar de på att förlänga den här relationen med till exempel utskrifter av recept så att konsumenten återkommer. Hims är alltså business to consumer, medan Teladoc är lite mer av en business to consumer-företag. Med det sagt, det betyder inte att de här inte kommer gå in mer i varandra framöver, men det här är ju nuläget. Dessutom satsar ju Hims mycket på stigmatiserade problem, mycket pinsamma problem. 57% av intäkterna kommer från sexuell hälsa, det vill säga sjukdomar och problem som många kunder inte är bekväma att uppsöka en läkare med i person. Utan kanske mer bekväma att prata över telefon, prata över online. Till exempel erektionsproblem. Niklas, du kanske kan berätta lite hur det är. Och...
Ja, det kan vara ett stort problem för många. Jag tror att det tipset man kan ha där, det är att det gäller ju att vara ståndaktig liksom och ta sig igenom det bara. Man kan ju tänka sig för övrigt att den här typen av problem är väldigt bra för, då säger vi, Skype-doktor eller Zoom-doktor, alltså det sätt man tar över telefon, eftersom det är lite mer pinsamma problem så att säga. Dessutom är ju redan många män tränade i att skicka dick pics, så att det är många som redan vana vid modellen också, tänker jag.
Absolut. Sen är det också så här, Hims inriktar sig mycket på mentala problem, ångest, depression. Och det är faktiskt fortfarande ett väldigt stort problem i samhället, väldigt stigmatiserat, och folk vill helt enkelt inte gå och prata med en annan person i person fysiskt, utan föredrar faktiskt att ta det här över telefon. Troligtvis en av de största och absolut viktigaste punkterna vad Hims gör till skillnad mot konkurrenterna, som jag tycker är otroligt intressant, det är Hims närvaro inom social media. Och det här tycker jag att det blåser bort alla konkurrenter. De har cirka 100,000 följare på Instagram. De har blandat memes med bilder på sina estetiskt tilltalande förpackningar. Och så gör man väldigt många strategiska samarbeten med till exempel Jennifer Lopez. Du har Kylie Jenner som är känd från Kardashians. Och mycket. Att ha en stor följning via social media tror jag fortfarande är så galet underskattat. Det är bara att kolla på Penn och Barstool Sports och Dave Portnoy som vi har ju tagit upp otroligt många gånger. Men hur mycket Penn har gynnats av att köpa upp Barstool och ha den här social media närvaron. Jag tror faktiskt att det här fortsatt är väldigt underskattat av många investerare. För det här leder till extremt bra marknadsföring, extremt stark nätverkseffekt. Jag tycker man kan jämföra de här 100 000 då mot till exempel Teladox 4 000 följare. Det är ju en väldigt stor skillnad på online presence. Och det handlar också om en helt annan typ av brand awareness. Jag menar, ska du söka upp någon om dina erektionsproblem? Ja, då kanske du vet om Hims i en annan skala än andra typer av märken eller företag. Och det här över tid gör det rimligt att anta att det här kommer boosta Hims online engagement otroligt. För det här blir ju en flywheel som fortsätter att ge. Framförallt eftersom en majoritet av kunderna är millennials. Så tycker jag att det är otroligt intelligent att satsa på den här typen av tillväxtstrategi med user-generated content, den här typen av brand awareness. För det ger ju faktiskt snabb tillväxt och det hjälper faktiskt till att få en lägre CAC. Ja, och sen måste man ju ändå nämna värderingen, för det är lite av varför den här spacken har blivit en snackis. Det är att Hims har varit otroligt lägre värderad än peers. Såg ju när de disclosar den här mergen eller dealen då att Hims och Hers värderades på en EV revenue om kring 9, medan peer group låg på cirka 18. Det ska dock nämnas att OAC har ju gått upp lite sen dess. Gått upp cirka 50% sen början på december. Så den här värderingen, det här värderingsarbitraget är inte lika intressant längre. Men jag tror fortfarande att framtiden för Hims är väldigt intressant. Man spår en tillväxt om 30% under 2021-2022 med en bruttomarginal på cirka 73-75%. Och jag tror att det här är väldigt konservativt med tanke på den tillväxt på 130% som man har sett tidigare. Så det är väldigt intressant med lägre värderat bolag där man har en väldigt konservativ ledning. Och det här leder oss lite in på ledningen och ägarbilden. Då har grundaren Andrew Dudum, han är i 30-årsåldern, grundat flera företag tidigare. Och även grundat Atomic, en venture seedfond som är backat av bland annat Peter Thiel, backat av Mark Andreessen. Det är alltså Peter Thiel som bland annat skapat Palantir. Mark Andreessen som har skapat venturefonden A16Z. Peter Thiel återfinns faktiskt i ägarlistan här på Hims tillsammans med Howard Mark som sagt. Och utöver det här så har man faktiskt en stark ledning med tidigare ledningspositioner från diverse startups och etablerade bolag som Walgreens.
Peter Thiel är ju ökänt duktig och duktig på att tjäna pengar dessutom. Han är definitivt en person man liksom följer rygga på. Men det som framförallt tycker jag är kvalitetsstämpeln är ju Howard Marks. För att han är ju en kille som har vikt sitt liv åt värderingar och risktagande utan att värdera risker. Och att ta låga risker. Så tycker jag han är väldigt intressant att han är med. Det är någonstans ger ju någon form av känsla för att det här antagligen är liksom vettigt värderat också.
Absolut. Jag skulle ha svårt att se att de skulle besudla sitt egna varumärke med att spacka någon ren skit.
Verkligen.
Med det sagt så det finns såklart risker med det här bolaget. Bland annat behövs 50% behöver rösta igenom. Det här då den 19 januari för att det ska faktiskt merchas. Gör inte det, då kan det vara jäkligt tråkigt att äga den här spacken. Men jag tror att risken för att röstningen inte går igenom är rätt låg. Sen kan man också kommentera de här typen av bolag som bygger en verksamhet, bygger ett företag på att pusha receptbelagd medicin. Kommer det här att regleras framöver? Ja, det är nog en relativt stor risk, framförallt i USA när de har haft till exempel opioidkrisen. Jag tror faktiskt att det är någonting man ska ta till sig, man ska tänka på, speciellt nu när Biden kliver in, som man skulle kunna tänka sig kanske pusha för det här framöver, eller någon annan framtida demokrat.
Ja, det där ska man ju verkligen vara in, för att som vi var inne på med varför kostnaden på besöken är låg och så vidare, det är ju som du säger, för att affärsmodellen, om man ska vara väldigt krass, är ju att bjuda på ganska billiga läkarbesök Och sen är ju förhoppningen då att där patienten behöver någon form av medicin som går på recept, och då får man erbjuda dem recepten och en prenumeration på det. Och då blir det en återkommande intäkt. Det man får hoppas är att de gör det på ett etiskt sätt, det vill säga att de ger ut recept till folk som verkligen behöver det, så vi inte får, precis som du säger, som det var med opioidkrisen, eller är med opioidkrisen, där man pushade ut för hårda smärtstillande till folk som inte kanske alltid behövde dem och så vidare, och gjorde dem jätteberoende. Nu är det lite andra typer av mediciner de här håller på med, men det är jättebra tycker jag att det belyser ändå att det finns den typen av risk.
Absolut. Sen tror jag också, som i avsnittet med Teladoc, så nämnde vi att det finns ju inte så mycket vallgrav och konkurrensfördel i själva tekniken för bolag. Det är ju rätt lätt att starta upp en så här typ av företag. Det är snarare nätverket, vi kunder och supplykedjan som är vallgraven snarare än tekniken i sig. Men det är kanske inte så mycket av en risk, förutom det att man kanske måste förstå sig på det. Så hur sammanfattar det här caset då? Ett kanske inte billigt värderat, men vettigt värderat e-hälsobolag. I alla fall jämfört med peers. En väldigt intressant nisch med stark tillväxt, lönsamhet, otroligt intressant ägarbild. Som är ett väldigt tidigt stadium för en väldigt expanderande marknad. Väldigt starkt expanderande marknad, säger man ju.
Och då var vi igång. Härligt. Vi har fått en liten sammanfattning av 2020. Vi har fått en framåtblick på 2021. Och till och med fått med ett case här också. Det känns skönt att vi är igång igen. Och nu rullar det på som vanligt här.
Ja, var lite ringrostigt kanske. Men det är så det får vara. Stapla sig fram.
Ja, det var nog mest. Jag tycker att jag var väldigt bra faktiskt. Och fortsatt ödmjuk.
Okej.
Men innan vi rundar av så ska vi förstås nämna vår vanliga disclaimer, och dessutom faktiskt säga det också. Vi försökte ju nämna det lite löpande i avsnittet här, vad vi äger och inte. Och då ska vi såklart tillägga att både du och jag äger aktier i OAC. Sen ska ni komma ihåg att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter på egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget som helst ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar förknippade med risk och sker under eget ansvar. Om du inte har något eget ansvar så kan du kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Där kan du gå in och följa oss så vi får fler följare och folk tror att vi är populära och coola, för det var vi inte på gymnasiet.
Sist men absolut inte minst vill vi förstås säga ett stort, stort tack för att du lyssnar både 2020 och förhoppningsvis fortsatt 2021. Vi hörs igen om en vecka.